Hur har din vecka varit? Snart helg.
Snart helg, bra vecka. Superpepp på att spela in detta avsnittet faktiskt.
Mm.
Du då?
Samma här. Jag är verkligen spänd. Mm. Det här är något som jag går och tänker på typ varje dag i mitt liv.
Mm.
Och jag vet att det är många andra som gör det.
Yes.
Och jag tror att vi kommer få en hel del feedback eller support på detta. Eller feedback på att man känner igen sig och att det är skönt att vi tar upp det. Mm. För att jag tror att det är många som går inte och lider i det tysta men tänker på det väldigt mycket.
Yes.
För jag vet att jag gör det. Och vad är det då vi ska prata om idag då?
Vi ska faktiskt prata om att göra karriär. Gör man det för att man vill eller för att man måste helt enkelt. Och då främst såklart kopplat till våra egna erfarenheter och tankar innan vi fick barn och nu i stadiet vi befinner oss efter att vi har fått barn.
Mm.
Men du kanske bara för det första berätta så här lite kort hur du har sett på din karriär innan du fick barn.
Mm. Innan jag fick barn så var ju min karriär den allra största delen av min identitet. Så allting jag har gjort, allting jag har tagit mig för, ringar jag har varit involverad i eller så här, umgängeskrets, allting har lett mig på den här vägen som jag har utstakat för mig själv sen jag egentligen var barn. Det har alltid liksom funnits med mig att man ska utbilda sig, karriär är något man gör, man ska bygga, du vet, den här female empowerment, jag ska bli liksom chef och jag ska ta över detta och detta, jag vill ha ett stort team, jag vill leda, jag vill, du vet, allting har, alla mina val har kretsat kring hur jag ska bygga min karriär, hur jag ska vidareutveckla mig själv, hur jag triggas och hur jag motiveras av att få prestera. Så egentligen, det kan inte vara jättehälsosamt, kan många tycka, men min identitet har kretsat mycket kring mina prestationer och då främst i en jobbmiljö. Där det fick ett abrupt avbrott när jag fick barn för det första. Rent fysiskt för att man bara lämnar en jättestor del av sig själv på jobbet för att göra något helt annat. Som då var i att föda barn och gå på mammaledighet. Men även att jag trodde, som vi kan prata om förra avsnittet när vi pratade om sex, att man bara skulle bounce back.
Just det.
Och att allting skulle vara precis som det var innan man fick barn när man kom tillbaka på jobbet. Det var ju förutfattningen jag hade. Okej, det är jobbigt nog att jag tar den här pausen och nu går jag. Men när jag kom tillbaka, då kommer jag vara exakt samma karriär-Ines som jag var när jag gick. Och det var jag ju inte, eller det är jag ju inte.
Nej.
Och det har jag ju först nu börjat reflektera över och analysera i vad är det som händer? Vad har hänt mig? För jag har ändå pressat mig själv så hårt sen jag kom tillbaka. Och känt, ställt så stora krav på mig själv att jag ska vara exakt likadan i min karriär eller på min arbetsplats som jag var innan jag fick barn. Och det är jag inte.
Nej.
Och det är väl därför jag vill prata om det.
För det handlar väl mycket om tillgänglighet också.
Precis.
Du har ju berättat det för mig så mycket innan att du alltså var konstant tillgänglig. Det fanns ju inga gränser. Det fanns ingen liksom tid där du bara checkade ut.
Aldrig.
Nej.
Någonsin. Jag menar, jag var ju tillgänglig under min mammaledighet också.
Ja.
Och det trodde jag var viktigt. Jag klargjorde när jag gick. Bara, om det är någonting ni behöver.
Mm.
Eller om det är någonting ni har frågor om. Alltså jag har i min mobil. Jag kommer ju bara vara hemma ändå. Haha, det är inte som att jag gör någonting.
Nej, just
ni kan smsa, ni kan ringa, vi kan boka in möten. Där jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig och transparent. För det är vi i den här podden. Jag har suttit i möten under min mammaledighet för att det var ett stora strategiska beslut som skulle tas.
Mm.
Och de frågade mig, inte för att det var någon press från min arbetsgivare eller min chef där och då, att jag skulle vara med. Men när frågan kom så hoppade jag på det.
Yeah.
Och jag minns så tydligt, det var ett möte jag tog under min mammaledighet där mitt barn var, vad var han, kanske 5 månader.
Mm.
Jag sitter i kameran i Teams och har ett möte. Medan han är i min famn och jag söver honom.
Yeah.
Och han somnar i min famn. Så han har sin nap i mina armar under tiden jag sitter i ett möte. Så tillgänglig har jag varit. Så du kan ju tänka dig.
Yeah.
Jag har alltid varit on call. Och jag är det i stor utsträckning idag också.
Mm.
Inte, jag vill understryka, för att jag känner någon press från min arbetsgivare eller min chef. Utan för att jag, som sagt, har så svårt att släppa att jag är den personen.
Mm.
Det är min karriärskepnad.
Mm.
Jag är tillgänglig, jag svarar på mail sent, jag kan hoppa in i möten när som helst. Jag kan smsa när som helst, jag kan ringas när som helst. Men jag börjar inse att jag är ju inte det längre.
Nej.
För jag kan inte vara det fysiskt. Och det jag har väldigt svårt för att acceptera att det är så. Men också för att jag tror någonstans att det ligger någon rädsla i att jag tänker så här. Kan man ens byta ens karriäridentitet efter 10 år av att ha varit en och samma person i en karriär eller i en roll? För det är ju mer, alltså det är en roll man går in i.
Ja,
när man
absolut,
är en absolut karriärperson eller karriärkvinna. Också för att vi många gånger måste kämpa 10 gånger hårdare än våra male equivalents på jobbet. Man går ju in i den här rollen. Och det här är vem jag är och det här kan ni förvänta er av mig.
Mm.
Men är jag det idag? Och hur... Om jag nu kommer fram till,
vill för det här, det?
Det är en resa jag fortfarande, alltså det här as we speak så tänker jag på detta. Mm. Är jag fortfarande den personen? Jag börjar väl komma fram till någonstans att jag inte är den personen. Mm. Vill jag vara den?
Mm.
Jag börjar också komma fram till att jag kanske inte vill vara den. Mm. Men då är min nästa fråga, hur kommunicerar jag detta till ett gäng som är så vana vid att jag är den här always on call?
Du har skapat förväntningar.
För jag har skapat den här förväntningen och en bild av vem jag är. Och där känner jag är så rädd för att folk ska tro mindre om mig.
Mm.
Eller att folk ska tänka att jag är mindre kapabel till att prestera under den tiden jag har. Eller under arbetstimmarna. Mm. Eller att jag inte är lika dedikerad eller hängiven mitt arbete för att jag sätter gränser. För jag har aldrig satt gränser på någon av mina arbetsplatser. Mm. Och då undrar jag, liksom, och det här är en jättestor fråga i mitt huvud. Hur kommer det mottas om jag börjar sätta gränser? Mm.
Hos samma liksom arbetsgivare och precis. Kollegor och så. Men är du, vad är du orolig för? Alltså vad är du mest orolig för? Är det att de ska bete sig annorlunda mot dig? Eller är det mer någonting som du brottas med dig själv? Att du kanske inte är redo att släppa det formatet av dig själv. Det tyder ju inte att du inte bryr dig lika mycket om din karriär. Men det blir ett annat format.
Men både och. Ena dagen tänker jag att det är nyttigt och hälsosamt om jag kan sätta gränser för mig själv och för min familj. Men å andra sidan tänker jag att jag blir lite så här, men varför ska jag släppa den delen av mig som varit så viktig för mig innan för att mina förutsättningar har ändrats? Och också ett tredje lager är liksom att jag är rädd och jag tror verkligen inte det kommer bli så, för att det är inte den typen av liksom team jag sitter i eller chef jag har som inte har förståelse för detta. Jag har en jättefin och öppen chef som verkligen supporterar mig i mitt moderskap och verkligen finns där för mig på alla sätt och vis vad det gäller det. Men det är väl kanske mer mina spöken som tänker så här, hon kanske säger att hon supporterar mig, men sen tänker hon omedvetet på att Ines är inte tillgänglig. Hon kommer inte involveras i alla projekt. Nej, så att hon har inte lika mycket
att
tid.
Att
jag utesluts från eller... roliga grejer eller möten eller projekt för att jag inte har lika mycket tid att ge. Eller uppfattas som att jag har en lägre ambitionsnivå.
Men tror du inte också att alltså, det kanske är lite kopplat till det vi många gånger har hört. Kanske chefer eller kollegor eller så. Säga om just de som blir föräldrar och kanske behöver ändra vissa saker. Tacka nej till möten för att det spelar ingen roll om de vabbar eller måste hämta på förskolan. Och att de tankarna har kanske etsat sig fast hos oss. Alltså de minnena. Och att vi då tänker, ja men gud, om jag nu också behöver tacka nej, då kanske de kommer tänka likadant om mig. Jag brukar reflektera mycket över det från då min förra arbetsplats. Det är ju inte alls så idag, men det påverkar mig ändå. Och det är ju att jag minns att ja, men någon som behövde lämna 16:00 och då satt chefen kvar och sa högt. Ja, ja, typiskt. Bara för att man har ett barn då bryr man sig inte om sitt jobb. Eller ja, typiskt att han nu ska lämna. Han ska alltid lämna tidigare än alla andra. Och då tänkte jag inte jättemycket på det, förutom att det var rätt oschysst. Men sen när jag plötsligt själv skulle befinna mig där, då kom ju allt det tillbaka. Jag bara, gud, är det så de kommer sitta och säga om mig? Och är det ens viktigt? Alltså om någon uttrycker sig så, är det ens en viktig person? Deras åsikt, för den är ju så dömande och fel. Brukar du tänka på det liksom?
Både ja och nej, men... Som du säger, jag tror inte det är en rationell tanke.
Mm.
För att som du säger, det här är ju minnen från föregående arbetsplatser. Mm. Eller man lämnar ju de arbetsplatserna av många olika anledningar. Och det kan vara en av dem, att man inte kände att den miljön var schysst.
Mm.
Men det är ju som sagt inte en rationell tanke att jag projicerar igen. Jag pratar ju om projicering väldigt mycket. Det jag har upplevt på en annan arbetsplats, på den arbetsplatsen jag har idag.
Mm.
Men jag kan inte hjälpa det. Det är typ starkare än mig. Mm. Att jag tänker att shit, om jag lämnar rummet nu och stänger dörren. Mm. Så kommer de här bara, ja, som du säger, whatever. Man kan inte förlita sig på henne för att hon har barn, eller räkna inte med henne för att hon är alltid icke-flexibel, eller nu ska hon vabba och bara hämta barn, som vi pratade om i vårt första avsnitt, att jag är en av dem som verkligen vill hämta mitt barn tidigare, för att jag tycker det är viktigt, eller det är viktigt för mig att han får spendera mer tid med mig. Så jag egentligen, ja, det gör jag, men inte ur ett rationellt perspektiv. Jag är ju tillräckligt så här insightful i mig själv att jag vet ju att det är irrationellt jag tänker, för det är ingen som har gett mig den känslan på min arbetsplats, men jag kan inte hjälpa att tänka det. Och det är ju som, det är så här trauma, att man liksom tar upp det traumat från andra arbetsplatser, eller det man har hört runt omkring sig, eller du vet, som du säger, chefer som när vi skulle göra anställningar bara liksom, det första de frågar är, hur gammal är hon? Är hon i barnafödande ålder? Och redan där i intervjustadiet så döms man som kvinna oftast så här, okej, okay, är hon ett osäkert kort? Just för att hon är 32 och har en långvarig partner, då kan hon gå på mammaledighet snart, då kan vi inte investera i henne. Alltså det är ju tyvärr många som tänker så idag.
Alltså, bara för att inflika där, kommer du ihåg länge sedan då när vi hade en gemensam chef som verkligen undersökte detta, alltså kunde gå in på en kandidats Facebook för att kolla om de hade barn, för att det var så viktigt för den chefen att veta. Och såg han då att amen, den här personen har liksom två småbarn, då var man inte aktuell längre som en kandidat.
Den samma frågade du en kandidat, minns du det?
Just det.
Om hon var gravid.
Just det.
För att han då hade sett det på hennes Facebook.
Det är helt galet.
Privata Facebook. Och då var det ett gammalt minne hon hade delat från sin bebis, eller sitt ultraljud, från när hon var gravid förra rundan. Och jag satt där och bara ville sjunka genom jorden. För att hon sitter mitt emot dig. Det är tydligt att hon inte är gravid.
Nej.
Väldigt tydligt. Och jag bara tänkte liksom, hur känner hon i det här momentet?
Ja.
Hur känns det för henne att hon sitter där och inte blir dömd för sina prestationer eller sin kompetens, utan för om hon är gravid eller inte?
Är
det är ju diskriminering.
Eller... Ja, absolut.
Men såklart, så det har ju, man minns ju de stunderna.
Ja, absolut. Och det liksom bär man ju med sig. Men, och det är därför då tillbaka till det här, vill man göra karriär eller känner man att man måste för att man ska leva upp till en viss bild? Och är det okej att ta en paus? Vad innebär ens en paus? Alltså man jobbar ju 100%, så det är ju egentligen inte en paus. Vi pratar egentligen om allt det som sker kanske utanför arbetstiden, den här tillgängligheten och att ge det lilla extra.
Men det är ju det jag menar. Jag vet inte varför jag har så svårt med det, för att en paus för mig innebär bara att jag hade gått ner på 100%.
Ja,
jag menar.
Ja, alltså det är exakt. Det som är en paus. Vi pratar inte om att gå ner till 80 eller 70 eller någonting.
Det är ju precis, och det är så sjukt att, att det är ens en tanke hos mig att gud, kan jag gå ner till 100%? Eller så.
Men jag tror att alltså, det är så i vissa positioner, eller de positionerna som tilltalar oss, de positionerna där vi vill sitta, att de brukar kräva mer än 100%. Så är det. Det står ju inte i ett avtal, men vi båda vet att det är så. Det är lite oregelbundna tider, för att man kan få ett mail på kvällen, det kan vara en kris, man kanske behöver stanna ett par extra timmar på kvällen för att någonting ska lösas. Alltså det är så mycket att hantera, man har ju ett personalansvar också. Och där blir det ju svårt att liksom stoppa tiden vid 100% och säga, nu har jag jobbat mina 8 timmar, jag måste gå. För att arbetet fortsätter under kvällen och liksom helgerna och sådär.
Men hur känner du? Känner du den stressen? Eller känner du att du har liksom formats till en ny typ av karaktär på jobbet?
Ja, men jag tror jag försöker nog fortfarande liksom hitta det ideala för mig. Jag var ju precis som dig själv, alltså innan man blev mamma. Så extremt höga krav på mig själv. Jag njöt ju aldrig av stunden då jag kände att jag hade åstadkommit det jag ville, utan då var jag bara så här pang på, on to the next challenge. Jag behövde alltid tänka, vad är nästa steg? Vad är nästa steg? Och steget efter det befann jag mig i en situation där jag inte liksom hade ett nytt mål, då mådde jag inte bra. Så den här påtvingade pausen som man tar när man då är föräldraledig, oavsett hur många månader det är, funkade inte för mig heller. Jag var tillgänglig precis som du själv var. Det var vissa möten jag bara kände att jag måste ta del av detta. Delvis också för att min ersättare inte riktigt klarade jobbet. Jag var inte nöjd med vem ersättaren var. Jag hade konstant kontakt, alltså, med mitt team. Och det var inte för att jag måste. Men jag ville det. Men samtidigt någonstans så kände jag att det skulle vara lättare att komma tillbaka. Mm. Lite det här att jag bara kan hoppa in i mitt gamla.
Uppstartsfasen
i mitt gamla format. Och jag kommer inte ha missat någonting jätteviktigt. Och sen såklart, helt ärligt, jag ville att de skulle veta att jag fanns där.
Mm.
Typ så, don't forget me. I'm an important person.
I'm a VIP.
Nej, men typ så, jag är din chef om inget annat. Du får inte glömma mig. Och sen chocken kom ju när man väl då gick tillbaka till arbetet och bara, ja, nu är jag här och ska vara här 100% igen. Att, ja men, för det första kanske inte hjärnan hängde med riktigt än, men att jag brottade så extremt med att jag inte kunde ge mer än 100%. Mm. För att jag var tvungen att gå hem och amma, pumpa eller vad det nu var.
Mm. Ja, för du gick ju tillbaka på heltid efter direkt, 6 månader. Ja. Mm. Jag gick tillbaka på 2 dagar i veckan.
Mm. Och det är kanske, det är nu, alltså lätt att vara efterklok. Men jag borde kanske ha alltså så här stegvis trappat upp.
Mm.
Bara för att ge mig själv lite utrymme för återhämtning. Och för att bara landa i vad blir ett bra schema. Men det funkade, jag tog mig igenom det. Men gud vad påfrestande det var. Jag la ju så mycket energi på att ingen skulle märka en skillnad med mig. När jag var tillbaka.
Mm.
Utan jag ville höra. Inget har förändrats. Du är densamma. Ja, det är precis som att du inte ens har fått barn. Jag behövde den bekräftelsen. Mm. Och då alltså, var det också en stor utmaning att tänka, vad är nästa mål? Där var det så blankt för mig.
Mm.
Vad, nu är jag här. Jag ska prestera i nuet. Jag vet vad mina uppgifter är. Men det var så här tomt när jag tänkte, men vad är nästa steg?
Mm.
Och jag hamnade kanske lite där i en karriärskris.
Mm.
Som också var nyttig. För att med lite tid ifrån så kunde jag ändå inse att det var dags att gå vidare.
Mm.
Att det var det handlade om. Gå till en annan arbetsplats. Och med det fick jag någon ny energi. Så jag känner ju nu att jag vill satsa mer på min karriär än vad jag någonsin har gjort innan.
Mm.
Men hur gör jag det? Med de timmarna jag har och ändå kan finnas tillgänglig hemma.
Mm.
Det är ju någonting liksom som jag jobbar på nu. Vad är det liksom optimala upplägget? Och det kan ju vara något så enkelt som att jag kan inte ha tidiga jobbmorgnar, utan jag tar morgonen med min son. Vi äter frukost hemma. Bara vi två och får liksom en lugn timme, 1,5. Och sen får han gå till förskolan och så får jag börja min dag lite senare helt enkelt. Mm. För att jag kanske kommer behöva jobba längre och ha mindre tid med honom på kvällen. Alltså bara så, som ett exempel. Men jag kan inte stänga av på kvällarna eller på helgerna. Och först kanske jag trodde att det var för att jag måste finnas. Det är ett nytt jobb, jag ska visa att jag kan och att jag är duktig. Men sen har jag ändå insett att jag vill. Det ger mig så mycket. När jag får känna att jag har presterat på topp. Och kanske till och med det här att jag måste prestera bättre än vad andra gör i min omgivning. Då kan jag säga tacka för mig och gå och lägga mig. Mm. Annars så blir det dålig sömn och nej, jag får jättemycket ångest.
Mm.
Men det betyder ju inte att det är rätt. Alltså, vi är ju inte här för att säga vad som är rätt eller fel.
Nej,
utan
såklart.
Bara för att prata av oss.
Men det är det jag menar på när prata om den här balansen, att ja, fine, alltså rent fysiskt eller så här, jag kan stänga av, men det kommer inte få mig att må bättre på kvällen om jag stänger av, för då kommer jag gå runt och tänka på att jag måste göra detta, detta och detta, detta. Jag hade velat göra klart detta idag. Om jag inte får gjort det, om jag inte presterar på de bitarna, så kommer det ändå, du vet, alltså gnaga inom mig. Jag kommer inte kunna somna, jag kommer ligga alltså hjärnan går på högvarv, jag kommer känna mig stressad inför nästa dag när jag vet att jag sitter, ofta sitter jag liksom i en matta av möten, så att jag knappt hinner jobba emellan, och då känner jag så här, när ska jag hinna det? Så att jag har inte hittat balansen, obviously. Nej. Det är därför jag fortfarande tampas med de här tankarna. Men jag vet inte hur jag ska hitta den balansen heller, för att stänga bara av så här, någon bara, men bara stäng av, var otillgänglig. Men det kommer inte få mig att må bättre på sikt, för att jag mår ändå dåligt i det, för att jag vet att det är så mycket som jag vill
göra. Och du känner dig själv.
Och jag känner mig själv och jag känner mig stressad i det istället. Där jag också kan, på andra sidan av mig kan jag ändå säga, men det är inte hälsosamt att jag känner det här hela tiden. Mm. Varför kan inte jag stänga av när så många andra kan stänga av? Varför kan jag inte bara släppa det?
Och jag har, alltså, någonting jag kanske har lärt mig de senaste månaderna, för att jag lyssnade på en föreläsare som pratade mycket om tid. helt enkelt. Alltså, tiden räcker inte till. Det kan vara till jobb, till familj, till vänner, träning, whatever. Vi har alltid för få timmar. Och då mappade jag på riktigt upp så här hur mitt dygn ser ut.
Mm.
Plocka bort sömn. Vad finns kvar? Lägg till då arbetstid och så vidare. För att se liksom vad är min största tidstjuv egentligen. Mm. Var kan jag kanske vinna en, två timmar? Och det är för mig då så här Netflix. Du vet, så jag har en vana att på kvällen det så slänga sig i soffan och bara kanske se någonting. Alltså någon serie eller film. En timme minst. Oftast två. Men va, alltså, är det här den bästa återhämtningen för mig? Och är det här verkligen hur jag nyttjar min tid på bästa sätt? Vad kan jag istället göra med min tid? Och det har skapat mindre stress hos mig. Och jag hinner så mycket mer. Och då menar jag inte bara alltså, mitt jobb som jag har idag. Det kan ju vara liksom andra projekt jag vill göra. Eller ett ämne jag vill sätta mig in i och läsa på om. Och jag tror att det är viktigt också att reflektera. Inte bara den tiden liksom man behöver lägga på sitt barn och sin familj. Men den där tiden efter man har nattat. Eller efter att, du vet så här, vad gör vi med den och nyttjar vi den på bästa sätt? Jag kan, för jag känner inte att jag kan offra min karriär och min arbetstid. Men då måste jag ju offra någonting annat.
Mm.
Jag vill ju inte offra kanske tiden med mitt barn. Ja, men då får ju det här privata, alltså mitt tv-tittande eller scrollande i telefonen eller någonting, få lida istället. Och jag får bara ta bort det ur mitt vardagsliv.
Mm. Men för mig, det låter ju på dig som att då du istället för att slötitta på tv, du är ju kanske inte så produktiv, men måste hela ditt dygn bestå av att prestera någonting. För mig är ju ofta den här Netflixen eller scrollandet på TikTok, det är ju en återhämtning. Mm. Och sen vet jag att det är inte den nyttigaste återhämtningen, för man triggas ju och man stimuleras ju väldigt mycket av det också på ett negativt sätt. Men det är ju bara, jag vill bara kunna inte tänka, behöva tänka en intelligent tanke, och kolla på något skräpprogram. Och ta ett glas vin och bara liksom få sjunka in i någon annan värld en stund. För det är så jag känner att jag claimar min tid. Mm. För att all min tid annars går åt på att göra någonting för någon annan. Om det är för min arbetsgivare, eller för mitt team, eller för mitt barn, eller för mina föräldrar, eller för min syster. Man gör ju alltid något åt en annan. Och de där två timmarna är bara så här, jag bara stirra in i tvn.
Mm.
Och bara få vara, ursäkt, jag menar inte dum på det sättet, men dum i två timmar. Jag vill inte göra någonting, jag vill inte prestera.
Men då säger jag så här, behöver man det varje dag?
Nej, det kan man inte behöva.
Och det är just där jag tror liksom det blir kanske, ja men alla har vi liksom en tendens att bara falla in i ett mönster. Bra vanor, dåliga vanor spelar ingen roll. Jag tänker mig bara så här, att göra sig själv uppmärksam på när det blir någonting för mycket. Och för min del blev det för mycket, för jag bara, gud, 2 timmar om dagen, 5-6 dagar i veckan, det blir många timmar. Och om jag sitter och känner mig stressad för att jag inte har tillräckligt med tid för något annat, ja men jag måste ju ta saken i egna händer. Och då blir det liksom lösningen. Men jag är inte klar alltså, så här, med slutsatsen här. För det är ju ett experiment. Jag testar detta för att se. Mår jag bättre av det? Är jag piggare? Blir jag mer stressad istället? Alltså vad är det riktigt som sker? För att jag är också rädd att bara så här fastna i vissa tankemönster. Som så här, ja men jag ska bara ägna mig åt min karriär via min nuvarande arbetsplats. Det finns ju så mycket mer där ute.
Mm.
Och jag försöker istället så här, ja, men titta på andra kvinnor som jag inspireras av. Och försöka tänka eller läsa mig till informationen. Hur får de detta att funka? Och då har jag till exempel läst många som uttryckt sig så här att en kvinna, alltså inte bara en kvinna, män också. Men om du ska bli en ledare, om du, eller om du är en vd eller verkligen liksom kommit åt en hög post och verkligen varit jätteframgångsrik, så har du inte jobbat 8 timmar om dagen. Mm. That's the tough truth. Mm. För så är det. Men jag tror inte du kan hitta någon som kan säga jag har bara hållit mig till 8 timmar om dagen och så har jag lyckats åstadkomma detta. Nej, den tiden kanske kommer sen. För att du investerar i det nu. Och då kanske när du är 50 kan du liksom retire och leva gott för att du redan har jobbat av din tid.
Mm.
Och jag tror att, jag vet inte, jag kanske relaterar mer till det. Att jag tänker om jag bara gasar på nu så kanske jag kan chilla lite mer sen.
Men det, den tankegången är ju också lite som att säga att en obalans belönas. Mm. Ett ohälsosamt förhållningssätt till work-life balance är det som kommer belöna dig i en karriär.
Mm. Ja, alltså kanske. Och jag, för jag tror ju inte på work-life balance. Alltså så att det är så här alltid 50-50. Precis som det vi har pratat om med uppgifterna i hemmet och den rollen. Jag tror ju att alltså, du kan ju inte ha 50-50. För då hade du ju jobbat 50%.
Mm.
Men du jobbar ju 100% och redan hur många timmar är det? Du har ju inte lika många timmar hemma. Du har inte 8 timmar hemma med familjen på en vardag, eller hur?
Nej, det har du inte.
Man har ju mycket färre. Så redan där har du ju inte en work-life balance, om det är det handlar om. Sen ska man hinna, vad vet jag, motionera, du ska hinna duscha och det ena och det andra. Så tid, du vet, så här bara försvinner. Jag tror snarare bara på att optimera den tiden man har. Och verkligen så här, göra nytta av den. För jag tror så här, även alltså om man har färre timmar till sin familj så är det så här, ja men kvaliteten på den tiden.
Mm.
Kan jag bara sitta och bygga med Lego i 2 timmar och lämna min telefon och inte ha några måsten. Det för mig är 2 bra timmar. Har jag 4 timmar, vilket är mer, men jag samtidigt ska hålla på med tvätten och laga mat och göra listor och kolla telefonen. Det är inte 4 bra timmar.
Mm.
Så jag försöker tänka så, men det är jättejobbigt för att det är ju en berg- och dalbana. Vissa dagar är så här, ja men det här funkar ju jättebra, andra dagar bara så här, har jag mega ångest och känner mig super självisk.
Och det är väl någonstans där vi kan också landa i det här samtalsämnet, att det kommer inte vara balanserat varje dag.
Nej.
Och det är okej att känna liksom höga toppar och låga dalar.
Mm.
Men om vi bara så här, från ett perspektiv, om det är någon annan som sitter där ute och lyssnar, från ett perspektiv att du själv är en ledare och att du själv har personalansvar.
Mm.
Hur, som en modern ledare, hur ställer du dig till den här problematiken? Eller om du ser eller så här, fångar upp att en av dina anställda har den här problematiken eller att de liksom behöver backa lite eller så här, hur ser du på dem?
Mm.
Jag tror det är viktigt att veta för folk som kanske är i den situationen att en modern ledare kanske inte dömer på det sättet eller att det är, vi är mer tillåtande, särskilt den här nya vågen av ledarskap, alltså vi millennials egentligen, hur man ser på ledarskap och vad en bra ledare är, och den här auktoritära ledaren försvinner ju mer och mer från liksom samhället. Hur ser du på det som ledare? Bara en sån...
Alltså så här, för det första, jag kan ju egentligen ge mitt team utrymme tack vare att vi för det första har flexible first policy, vilket innebär att man kan jobba hemifrån, man kan jobba på kontoret, man gör som man vill. Redan där har man ju lite så här egna, alltså helt andra förutsättningar på hur man vill bygga sin vardag. Jag brukar ju först uppmuntra till bara en ärlig dialog, för att vi alla är olika som individer. Det här gäller inte bara på arbetsplatsen, det är ju alltså redan kanske på när man går i skolan eller i hemmet. Och där är det liksom bara så här super basic. Vad behöver du för att kunna prestera? Säger en i mitt team att jag funkar bara sent på kvällarna. Okej, men då kanske vi ska ändra på det. Då kanske du ska jobba mer på kvällen. Så att du kan göra annat på dagen, för det är det som leder till att du kan prestera på bästa sätt. Det får dig att må bra. Sen såklart ska det ju, jag vet, jag funka med om man har möten under dagen. Du kan ju inte bara liksom skippa allting. Jag försöker uppmuntra till dig istället att ha en öppen dialog. Jag är öppen om vad jag brottas med, vad jag tycker är jobbigt och var jag befinner mig, för att de ska förstå mig som person. För att jag ens ska kunna liksom leda. Men sen att jag lyssnar in på deras behov. Och det är jobbigt för att jag också ibland behöver liksom lugna mina egna tankar och tänka lite extra på att vi är alla olika.
Mm.
Jag kan inte hitta en one size fits all. Jag har x antal individer i mitt team med helt olika privatliv. Men vad kan jag bäst göra för att det ska funka för dem?
Mm.
Och jag är så glad för att vara på en arbetsplats som möjliggör det. För jag ser ju att det är bra, det funkar för dem. Sen har ju inte, alltså de har ju inte kanske en fysisk bild av mig heller. För att jag har ju fått den frågan också många gånger. Blir inte de stressade av att säga att du är på kontoret så länge? Och då vill jag ju rätta där att det här handlar inte om att jag sitter på ett kontor länge. Jag jobbar ju mycket hemifrån eller från andra platser.
Mm.
Där handlar ju bara om hur jag lägger upp min tid.
Mm.
Och det har ju inte mitt team med att göra. Det behöver ju inte de veta om inte de intresserar sig. För det. Jag brukar också alltid säga, använd bara din tid effektivt. Du kanske kan göra 8 timmars arbete på 2 timmar.
Mm.
Good for you. Alltså skitbra, då hinner du liksom gå och ta en tidig AV eller du kan gå och klippa dig eller vad vet jag, någonting annat. Jag är all for that, för jag tror inte på att man ska liksom stämpla in och stämpla ut. Sen att jag själv inte hinner det jag vill på 8 timmar, det är ju en annan sak. Men som sagt, det är ju också lite utanför enbart det arbetet alltså jag har officiellt.
Jag håller verkligen med om allt du säger, 100%. Och jag tror någonstans att vi är den sista generationen som någonsin kommer att känna den här typen av ångest och press inför hur man ska vara på en arbetsplats. För att det är det här vi har liksom växt upp eller fostrats i under hela vår karriär. Där vi nu börjar bryta de här normerna, där vi börjar bryta de här mönstren, för att vi känner att det inte är ett hållbart liksom, förhållningssätt till en arbetsplats. Och som du säger, flexibiliteten är verkligen A och O. Och jag tycker också det är uppfriskande att generationen bakom oss, de som vi kanske leder idag, sätter helt andra krav, vet sitt värde. Och jag lär mig så mycket av det också, även om jag ibland tycker det är svårt att leda för att det är andra förutsättningar än vad jag kanske har fostrats i karriärmässigt. Och som jag säger nu, jag har ju problem med att hitta den balansen för att jag känner ett så stort ansvar gentemot att jag ska vara den här superdrivna, man är alltid on call och så vidare. Nej, man behöver inte vara det. Men den här flexibiliteten av att, och det pratar jag och mitt team också mycket om, att så länge du presterar det som förväntas av dig och så länge du uppfyller kraven som sätts på dig och dina leverabler liksom in i tid och du inte är 5 veckor sen med ett projekt eller whatever, det kan också ha sina anledningar.
Ja.
Så ser jag inget problem att du kommer in 10:30 på morgonen om du sitter kvar till 7 på kvällen som du säger. Alltså alla funkar helt vi olika. Ja. Eller om du vill jobba från en sommarstuga i 2 veckor. Jag har absolut inget problem med det. Och det är den flexibiliteten som jag också
tillitar.
Exakt. Och det är ju så här, freedom, vad heter det?
Under responsibility.
Exakt. Och det är verkligen, jag kan inte poängtera det nog att den här flexibiliteten är någonting som alla arbetsgivare borde pusha sina ledare till att ha.
Gud, ja.
För det är där man fostrar liksom en hälsosam miljö av att man vågar ta den tiden, av att man vågar liksom öppna upp sig så att det här är vad jag behöver. Jag kan inte passa en mall som är så förlegad i ett yrkesliv, som är så gammal i sitt tankesätt. Och jag tycker inte någon arbetsgivare ska pusha det. Det är därför jag är all for it, hela den här hybrid, inte för att du har ju mer hybrid än vad jag har, men jag är verkligen advocates för den här hybridmodellen av att så länge du performar som du ska, så länge du liksom tillför det du ska till teamet. Sen såklart finns det alltid individer som kommer att utnyttja det systemet, men då tar man det punkt för punkt, då tar man det på individnivå. Det ska inte vara en kollektiv liksom norm att man måste sitta på ett kontor eller att man ska jobba från 9 till 5 eller whatever. Jag tror det är så viktigt att alla ledare här tar sitt ansvar som leder team idag av att öppna upp för att det är en trygg miljö och att man kan vara öppen och att man kan vara flexibel och att den balansen man behöver ska man kunna få på en arbetsplats också. Så att för mitt håll är det aldrig no judgment och det är någonting jag måste bli bättre på själv, för att jag har inte heller någon judgment från mina superiors. Men ja, det är en tuff balansgång och jag önskar att jag snart liksom hittar den gyllene vägen för att jag ska kunna släppa på det. För att jag tror att alla runt omkring mig och jag själv kommer må bättre.
Precis. Men det är ju helt enkelt det nya formatet av sig själv. Sen vad det innebär, time will tell. Helt enkelt. Men det jag tror, man bara, inte för att vi har varit så negativa eller någonting, men jag tror något positivt också som jag vill tillägga från att, alltså erfarenheten efter att man har blivit mamma, det är ju egentligen att man har en ny motivation. Det kan jag liksom finna jättemycket styrka i. Alltså, låter kanske så klyschigt, men det är ju så på riktigt att jag vill ju skapa de absolut bästa förutsättningarna för min son. För man hoppas ju att varje generation ska ha det bättre liksom, än man själv, än ens föräldrar och så vidare. Jag vill ju att han ska ha det minst lika bra som jag hade det, men jag vill helst att det ska vara ännu bättre.
Såklart.
Att han liksom ska få göra vad han vill i livet och inte vara begränsad. Och då tänker jag såklart ekonomiskt också. Och det kan ibland vara så här, okej, jag gör inte det här bara för mig själv. Jag är inte enbart självisk i detta. Jag tänker ju faktiskt på familjen. Kan ju vara jobbigt kanske i den nära framtiden. Men jag hoppas att det om 4, 5, 10 år blir så här, okej, det här är det jag har jobbat för och slitit för. Så det är ju definitivt ett nytt perspektiv från tidigare, där det bara, ja, det är bara jag gör bara detta för mig själv.
Man har ett högre syfte nu.
Ja, och någon att dela framgången med. Du vet, någon som hejar på en där hemma. För det har vi ju båda, thank God, liksom. Partners som också är så här superglada. För det man gör är superstöttande ju. Mm. Och finns ju också som tröst när saker inte går så bra.
Mm. Men vad är dina hetaste tips för någon som försöker hitta balansen? I att man kanske inte är den man var innan, mm. men att det är okej. Okay, och hur ska man liksom, hur ska man finna sig i det nya? Vad är våra topptips för att avrunda dagens mm. avsnitt?
Jag vet inte om jag har flera tips, men jag skulle nog säga att man måste testa sig fram. Mm. Testa olika metoder, och då menar jag också testa alltså, olika upplägg på din vecka. Kör liksom ett upplägg ett par veckor och se hur det känns. Försök ta bort det som tar mycket kanske energi. Lägg till något som ger dig energi. Det kan ju vara liksom något så enkelt som att ta en alltså promenad varje dag om du inte redan gör det och får lite frisk luft. Läs på med ett nytt ämne. Vad vet jag, det kan ju vara mycket. Men testa olika format, för det är det jag själv håller på med just nu. Kanske återkommer till det någon gång längre fram. För att jag hade ju något jag testade i 3 månader början på året bara för att se vad det skulle göra med min liksom psykiska hälsa. Så det är liksom nog mitt huvudtips. Och sen att tro på dig själv, helt enkelt. Du behöver bara tro på dig själv mm. för att du ska liksom lyckas i ditt nya. Det är ingen annan som behöver det mm. egentligen. Tror du på att du kommer klara detta, och tror du på att du är bäst person för att fatta dina egna beslut om hur ditt liv ska se ut, så tror jag alla andra kommer liksom haka på också mm. om de inte redan gör det.
Mm. Och sist mm. men inte minst, var ärlig och mm. transparent mm. med om du har den relationen och du känner att det är en trygg miljö där du kan öppna upp dig. Våga vara ärlig om att mm. du kan ha nya behov eller andra behov från det du hade innan.
Mm.
Du känner att du behöver något helt annat eller att du behöver mer flexibilitet på ett område. Var ärlig. Mm. Och känner du att du inte kan vara ärlig mm. så kan du ska ta en tankeställare kring att är det rätt plats för dig? Mm. Är det rätt arbetsplats? Är det rätt ledare du befinner dig under? Är det rätt team? Våga också utmana dig själv på det. Är jag på rätt 100%. Ställe för det stället jag befinner mig i nu i livet? Ja. Det kanske är helt fel. Vad ja. Vet jag. Men jag känner att jag fick lite klarhet. Jag bara får prata med dig om detta.
Mm.
Att det kändes som att jag befäste någonting i mig mm. idag.
Mm.
Av den här dialogen. Och det hoppas jag att ni som lyssnar också mm. fick. Eller en tankeställare i alla fall.
Mm.
Ni får gärna kommentera på vår Instagram. Eller skriv DM mm. till oss om ni inte är bekväma med att skriva det i kommentarsfältet.
Mm.
Kring hur ni upplever det, om ni har ett supertrick på hur ni har hittat balansen eller hur ni har funnit er i att byta, som jag sa, karriärskepnad mm. efter en längre period av att ha varit en viss typ. Skriv till oss så kan vi kan ta upp det och liksom prata.
Supernyfikna på att höra liksom
vad folk, hur folk, vilka medel man kan ta sig för och hur man kan lyckas med det
yes.
i vår DM.
Mm. Ja.
Nu ska jag gå hem och kolla på Netflix.
Det kanske jag också ska. Jag blev lite sugen. Det känns som att jag missar någonting.
Jag måste avsluta Queen Charlotte. Och sen kan jag börja med den här. Lägga av med Netflix kanske.
Okay.
Vi får se.
Mm. Nej, men bra. Då tackar vi för oss.
Ja, det gör vi.
Mm.